Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är september i Dalby och hösten hänger tung i luften. Solen värmer men luften är sval och fuktig. Löven på träden har börjat skifta i färg från ljust grön till gult, orange och slutligen till den djupaste av röda nyanser. Det är som vilken ljum höstdag som helst. Du öppnar din ytterdörr, tar ett djupt andetag och lämnar hemmet. En vanlig höstdag i Dalby. Tills du plötsligt ser poliser genomsöka det närliggande området. Spårhundar. Du undrar vad det är som har hänt, men får inga svar. Inte förrän löpsedlarna sprider sig som en löpeld in i stan. Kvinna. Försvunnen i Dalby. Den ljumma höstluften känns plötsligt kvävande. Nästan kvalmig. Och i hela 10 veckor framåt är Dalby genomsökt. Och du frågar dig själv. Vart är hon? Vad har hänt henne? Den där helt vanliga höstdagen i september. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 57-åriga Ann-Kristin Malm som försvann från sitt hem i Dalby den 20 september 2005. 2005. Samma år som tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo läggs ner efter 133 år. Året datorspelet World of Warcraft släpps i Europa och då Sveriges nationaldag blir en helgdag. Men det är också året som jakten på en mördare påbörjas i skånska Dalby. Det är kvällen den 20 september klockan 21.40 som ett samtal inkommer till polisen i Region Skåne. En man ringer in och är orolig. Hans fru har nämligen, enligt mannens utsago, lämnat huset för en kvällspromenad och inte kommer tillbaka hem igen. Det rör sig om Ann-Kristin Malm. Dagen hade hon spenderat på sitt arbete som förskolepedagog på en förskola bara några kvarter från hemmet. Hon hade promenerat hem efter det att hon slutat för dagen och hade, enligt maken, sovit en stund efter jobbet. När hon väl hade vaknat hade hon haft en sån fruktansvärd huvudvärk och därför bestämt sig för att gå ut och ta en promenad. Få lite frisk luft och hoppas på att huvudvärken skulle lätta. Hon hade enligt maken lämnat hemmet vid 8-tiden på kvällen och nu var han orolig för henne. Sökningen efter Ann-Kristin påbörjades omgående, men hon var som uppslukad av jorden. Polisen genomsökte varenda uthus i Dalby och sökte efter henne med både helikopter och hundar. Det hela var en gåta. Hon var omtyckt av grannar och kollegor, uppskattades av barnen på förskolan och hade inga ovänner. Hon var känd i trakten som den jävla trebarnsmamman. Hon var väldigt glad för sitt arbete, plikttrogen, pigg och engagerad. Men hon satte alltid familjen först, barn och barnbarn. Om helgerna var det alltid bara familjen som gällde, berättar kollegan Lisbeth Larsson för Trelleborgs Allehanda. De två kvinnorna hade arbetat ihop på Bingens förskola i över 10 år och stod varandra nära. Hon berättade att Ann-Kristins barn kallade henne för Bullerbymamman för att hon var en sån mamma som alltid tog hand om hemmet, ordnade med kalas och alltid fanns till hands. En riktig flörtkule mamma. På jobbet delade Ann-Kristin med sig av sina egna recept. Hon gjorde egna digestivekex och rödbetssallad. Jag menar, vem gör det själv? Det hugger till lite när jag tar fram något recept och det står Anki nere i hörnet, säger Lisbeth i samma artikel. Hon var en bra förebild, hon bemötte alla med respekt. Och omvänt fick hon väldigt mycket respekt tillbaka. Man gick ut i medierna med en beskrivning av Ann-Kristin och rikspolisens efterlysning löd som följer. Barnskötare Ann-Kristin Malm är 57 år gammal, cirka 168 cm lång och har mellanmörkt hår med ljusa eller blonda slingor. Hon var vid försvinnandet iklädd en svart pliströja, en tvärande tröja och under denna ljus beige bomullsbyxor och svarta tygskor av sommarmodell.
Efter en stor pågående sökinsats utan resultat bestämde sig polisen för att fortsätta söket efter Ann-Kristin en bit bort, nämligen vid Dalby stenbrott, som ligger cirka 4 km sydost om Dalby ute i Knivsåsen, Dalby stenbrott är en plats som under ljusa sommardagar kan upplevas som ett paradis, fyllt av ungdomar som hoppar från klipporna ner i det iskalla sötvattnet. Men vattnets djup kan dölja många hemligheter. Från början användes platsen för att byta sten till järnvägsbyggen runt om i Skåne, och det viskas fortfarande om att det ska finnas grävmaskiner kvar där någonstans i Dalby stenbrotts djupaste delar, där botten når 11 meters djup. September övergick till oktober och man befarade det värsta. Man tror inte längre att den försvunna Ann-Kristin är vid liv. Samtidigt som sökningarna med likhundar påbörjades i Dalby stenbrott greps en man, misstänkt för människorov. Det är en 63-åring från bygden, men polisen är förtegen om vem han är. Ann-Kristins make kunde berätta för Expressen att familjen gjorde allt de kunde för att hjälpa polisen, och i början av oktober informerades de anhöriga om att polisen nu hade gripit 63-åringen. Det var i samband med ett nytt förhör. Uppgifterna som lämnats tidigare stämde inte med vad som kommit fram på andra håll, sa kommissarie Per Göransson till Expressen 2005. Han kunde berätta att den anhållna hade uppgifter som senare kontrollerats med annat som kommit fram i utredningen, och nu behövde den misstänkta mannen förklara varför han ljugit. En husrannsakan genomfördes i mannens bostad. Vi har en bit närmare lösningen, men vi har ju fortfarande tittat kroppen, sa Göransson i samma artikel. Den 4 oktober påbörjades en sökinsats i Dalby stenbrott med hjälp av en likhund från Stockholm. Men inga fynd gjordes, och bevisen mot 63-åringen var för få för att man skulle kunna hålla honom anhållen för människorov. Mannen släpptes på fri fot. Men så i början av december, 10 veckor efter Ann-Kristins försvinnande, görs en upptäckt av en privatperson som är ute i skogen och rastar sin hund. Under en gran i ett svårtillgängligt område nära en större väg, söder om Veberöd, hittas en död kvinna nedgrävd i skogen. Identifieringen av kroppen visar att det är Ann-Kristin. Polisen är genast övertygad om att hon måste ha blivit mördad. Hon kan inte ha tagit sig hit själv. Familjen blev informerad under måndagen att det var Ann-Kristin man hittat, och maken uttalade sig till Kvällsposten enligt en artikel på Expressen.se så här. Vi mår mycket dåligt. Vi har lidit nu i 2,5 månad. Mer har jag inte att säga. Polisen skulle redan ha varit på platsen där Ann-Kristin hittades på, men 3 veckor tidigare innan fyndet gjordes. Det var nämligen en person som hade uppgett att han sett någonting som liknade en grav i skogen. Men platsen var så svårtillgänglig att mannen inte hittade tillbaka dit när han skulle visa graven för polisen. Att hundägaren befann sig just där och fann Ann-Kristin var med andra ord ren tur. Det ska också ha inkommit vittnesmål från en person som ska ha sett en man gräva i området. Men inte heller det vittnet kunde hitta tillbaka till den specifika platsen där han sett grävandet ske. Den döda bar en likadan flisjacka som Ann-Kristin Malm hade på sig när hon försvann, berättade spaningsledningen. Därför har vi informerat hennes anhöriga om fyndet, sa polisen i Lund till Aftonbladet i december 2005. Det mest troliga är att personen som placerat Ann-Kristins kropp i graven ska ha tagit sig till den ödsliga gläntan med hjälp av bil. Polisen söker därför efter ögonvittnen som har sett bilar i området. Kanske en bil som stuckit ut eller en person som betett sig annorlunda. Ann-Kristins kropp var placerad i graven precis intill en gran, och kroppen hade bara täckts av ett tunt täcke jord där hennes kropp på vissa ställen blivit blottad av vilda djur som i jakt på föda bökat runt i den mjuka jorden vid hennes kropp. 63-åringen anhölls klockan 10.25 den 23 april 2006 på sannolika skäl misstänkt för mordet på Ann-Kristin. Polisen gick ut med att de nu hade så pass mycket material att de äntligen kunde anhålla det misstänkte, och en ny husrannsakan skulle göras i samband med gripandet. Tack för att kroppen återfunnits kunde tekniska undersökningar av fyndplatsen också genomföras. Paul Nilsson vid Lundapolisen kunde berätta för Expressen att de nu letar efter någonting specifikt för att komplettera bilden med tidiga förhör och den tekniska undersökningen. Men mer detaljer än så får allmänheten inte ta del av. Polisen hoppades på ett DNA-spår eller fibrer från ett klädesplagg. Allt för att komma närmare sanningen. Att vi nu har en kropp betyder ett stort språng framåt för utredningen. Jag hoppas att vi löser detta nu. Kroppen hade samma sorts kläder som Ann-Kristin Malm hade när hon försvann. Rättsläkarna fastställde igår identiteten med hjälp av tandkort. Men först när kroppen obducerats kan dödsorsaken bli klarlagd, sa Paul Nilsson till Expressen. Man säkrade även jordprover från platsen där Ann-Kristins kropp hittades med förhoppning om att kunna jämföra detta med exempelvis rester av jord från en spade eller en skosyla och på så vis kunna koppla en gärningsman till fyndplatsen.
Ja du Nathalie, här gör man ju någonting som sen kommer kritiseras väldigt starkt i efterhand. För att trots att bevisläget mot 63-åringen var så tunt som det ändå var så valde Lunds tingsrätt att häkta honom. Och 63-åringen själv fortsätter ju neka till någon form av inblandning i mordet av Ann-Kristin.
Precis.
Och Jan Alvå, häktningsdomare i fallet, sa rakt ut att det inte fanns full bevisning mot mannen. Och ett av skälen till att den 63-årige mannen misstänktes var ju att hans alibi för kvällen då Ann-Kristin försvann inte höll. För att enligt honom själv så ska han ha befunnit sig hemma vid den här tidpunkten. Men det här är ju någonting som faktiskt inte verkar stämma. Vi har några vittnen som uppger att de ska sett mannen vara ute och köra i sin bil.
Mm.
Och det här är väldigt märkligt. Om man nu är oskyldig. Att man säger att man är hemma. Men som man sätts ute på vägarna. Vi vet att han ljuger. Och det är sjukt märkligt i sig. Varför man gör det. Men tyvärr så bevisar det ju inte någonting. Det är inte ett bevis för att han ska ha mördat Ann-Kristin. Det är bara ett bevis för att han ljuger.
Precis. Mm.
Det är ju lite det här man går efter när man drar igång det här. Och Anna Håkansson på åklagarsidan förklarar följande i en artikel i Expressen. Vi har inte det självklara beviset, utan det handlar om en rad olika incidenter som kommit fram under utredningen. Och det hade inte skadat om vi hade haft mer bevisning. Och det man försöker göra då för att få fram mer bevisning, man är rätt fiffig här. Det är nämligen så att för att undersöka jorden man tagit prover på från fyndplatsen så har man då tagit in en geolog för att analysera de här jord- och sandproverna.
Mm.
Alla proverna skickas sen till SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, då för analys.
Man hade kunnat koppla honom till liksom fyndplatsen då kan man säga och då hade man haft lite mer att gå på.
Ja, för då hade man kunnat mätt mineraler, alla de olika egenskaperna som fanns i jorden på fyndplatsen. Hade det funnits spår av just specifikt den jorden hemma hos den här mannen, då hade man kunnat bevisa att han åtminstone befunnit sig då på fyndplatsen.
Mm, jag kan tänka mig att sådana jordprover och sammansättningen kan vara ganska unik faktiskt för ett specifikt område.
Så i det här läget så hoppas man ju på att provsvaren ska kunna leda till en starkare bevisföring mot 63-åringen som klockan 3 på eftermiddagen den 27 april fördes till rättssalen då täckt av en gul filt. Och allt det här då för att hålla honom så anonym som möjligt mot allmänhetens blickar, vilket vi är ju vana vid att få se ansikten i många fall, men den här mannen har faktiskt förblivit anonym i alla former av medier.
Mm.
Och ja, men man tog in honom den 27 april och häktningsförhandlingarna hölls bakom stängda dörrar. Och det här var då av utredningstekniska skäl.
Mm.
Och under häktningsförhandlingarna så tog man en paus och då uttalade sig Anna Håkansson som följer. Det har inte kommit fram någonting nytt under förhöret eller under häktningen. Han förnekar all inblandning och tycker att vi bara är ute efter att sätta dit honom. Vi har en tes eller en tanke om motivet och det understöds av vittnen. Sen går de ju tyvärr aldrig ut med motivet, vi har aldrig fått reda på det. Men en av de största anledningarna till att mannen misstänks från början är att han hela tiden har ändrat sin berättelse. Då vart efter polisen helt enkelt presenterat nya uppgifter för honom och det är ju ganska misstänkt.
Mm, det är klassiskt misstänkt beteende kan man säga.
Verkligen, för varför ändrar man sin berättelse?
Mm, särskilt om det är stora saker som ändras och inte bara små detaljer.
Precis, och nu ändrar han sig hela tiden baserat på den fakta han får till sig. Och jag förstår inte att polisen reagerar på det här. Det är som att han till rätta visar sin egen berättelse så att det ska funka i pusslet.
Försöker anpassa omständigheterna för att bli mindre misstänkt helt enkelt.
Och efter de här förhandlingarna så går det ungefär 2 veckor och vi närmar oss den 10 maj. Och det är det datum då åklagaren senast behöver tagit ett beslut gällande huruvida åtal då ska väckas mot mannen eller inte.
Ja men precis. Och det som egentligen händer sen är att åklagaren meddelar att bevisföringen tyvärr inte är stark nog för att väcka åtal. Och det innebär att mannen inte längre är skäligen misstänkt för mordet och kan släppas på fri fot. Man har helt enkelt alldeles för lite bevis för att kunna fälla någon i det här fallet där och då.
Ja, så att man har en tydlig bild av vem man tror är gärningsmannen, men man kan inte.
Ja, och han blir helt enkelt inte längre skäligen misstänkt i det här läget och förundersökningen mot honom läggs ner. Men fallet är ju då i det här läget fortfarande pågående, men polisen står ju trampad och har inte riktigt några andra personer som de har som misstänkta gärningsmän gällande mordet på Ann-Kristin. Det är ju den här mannen de har riktat in sig på. Och man har ju bara haft honom som enda misstänkt och då har man lagt all sitt fokus där och man har heller inga andra spår att gå på som leder dem i andra riktningar. Så här står de lite på ett och samma ställe kan man säga.
Precis.
Anna Håkansson uttalade sig så här, citerat från TT, i en artikel i Expressen i maj 2006. För stunden har vi inte någon misstänkt alls. Rent statistiskt sett är det i början man kan lösa ett mord. Ju längre tiden går, desto mer har man det emot sig. Och det är just det. Tiden har gått, färska spåren till längre färska och mannen man riktat sin blick mot går fri då bevisföringen inte höll. Paul Nilsson vid polisen i Lund har sagt så här i en annan artikel på Expressen.se. Inget av det här har fört oss vidare. Det enda polisen vet säkert är att Ann-Kristin Malms kropp legat nedgrävd på fyndplatsen sedan den kväll hon försvann, skriver man. Ja, man vet inte om det är där hon bragts om livet, säger då Nilsson till Expressen.
Så vi har ju inte heller någon mordplats.
Nej, man vet inte om den platsen som är fyndplatsen är mordplatsen. Det kan vara någon helt annan plats, säger Paul Nilsson här.
Och vi har ingen mordvapen. Alltså det är väldigt, jag förstår ju att man har haft väldigt lite bevisföring när man ställer något mot rätta. För att man har liksom inget tekniskt att gå på.
Ja, de har heller inte yttrat sig om de har några DNA på någon misstänkt man. Men det verkar inte som att de har. Eftersom de inte har gått ut om det.
Nej, och de är ganska förtegna överlag i det här fallet. Bara det här att man valt att hålla 63-åringen anonym.
Och jag antar att om de har haft DNA-bevis så har de använt det för att kunna fria eller fälla den här mannen, tänker jag. Och i och med att de inte använde det så hade de nog inte några sådana bevis. Det är bara min spekulation med vad jag tänker. Och den här 63-åriga mannen, han blir som sagt, förblir ju som sagt anonym i medierna. Vilket jag i alla fall tycker är helt rätt, eftersom han inte kunde åtalas så ska han ju heller inte hängas ut på något sätt. Han är ju inte dömd för något. Och det blir lite knepigt för oss, för vi vet ju inte riktigt vilken relation den här mannen hade till Ann-Kristin. Om de nu hade en relation överhuvudtaget, det vet vi inte. Men jag antar, eftersom han blev intressant för utredningen så pass snabbt, att han nog inte är en främling för henne. Det är bara mina egna spekulationer. För annars är det kanske lite taget i luften hur hon skulle liksom träffa den här gärningspersonen när hon gick ut för att ta lite luft. Det kan ju såklart hända, men vi vet ju statistiskt sett att oftast är någon i ens närhet som är gärningspersonen.
Precis.
Och sen kan vi också tillägga att den här historien om att hon gick ut för att ta luft den kvällen, att hon hade huvudvärk och så, den kommer egentligen från bara en person och det är ju hennes man. Så vi kan ju inte vara 100% säkra på att den berättelsen faktiskt är sann om hon ens gick ut den kvällen. Så det ska man ju också tillägga.
63-åringen kan ju vara vem som helst i nuläget. Det kan vara hennes man, det kan vara en bekant, det kan vara en broder. Vi vet ju inte vem den här mannen är. Men man har ju tydligen åtminstone en så pass stark bild och motivbild från åklagarsidan att man väljer att väcka åtal trots att man har så här lite bevis. Och det får mig också tänka att det måste finnas en relation bakomliggande för att man ska välja att resa det fallet med så lite bevisföring.
Ja, att det måste funnits någon form av motivbild, någon form av relation. Det måste vara en person i hennes närhet, vad jag tror i alla fall.
Ja, för det är ganska ovanligt att man väcker åtal med så här lite bevis. Så att åklagarsidan måste ändå ha varit ganska övertygade för att våga väcka åtal i det här läget.
Precis, och sen fanns det helt enkelt inte tillräckligt med bevis. De här jordspåren verkar inte ha lett någon vart för att styrka bevisföringen mot mannen.
Nej.
Sen är det ju det här att han har ljugit om att han har varit hemma men inte varit hemma. Det bevisar ju, som du sa, ingenting. Mer än att han har ljugit. Alltså om nu vittnesmålen som säger att de har sett honom köra runt i en bil stämmer. Men det verkar ha varit mer än en person som har sagt det också. Så att det kan man ju nästan utesluta då och kanske stämmer.
Ja, så det vi vet är att den här 63-åringen har betett sig väldigt misstänkt. Att polisen har en stark motivbild men att det inte finns någon bevisföring.
Men sen får man ju ändå tänka kanske lite bredare också. Det behöver ju inte vara den här mannen. Det fanns ju inte tillräckligt mycket bevis. Och då är frågan, vem är det då som har mördat Ann-Kristin? Och det som är intressant, som vi har sett i andra fall också, att det ibland det kan bli lite farligt inom situationstecken när man stirrar sig blind på en misstänkt person. För då kan man ju också gå miste om alla andra möjliga tänkbara scenarion. För att man riktar sig så himla mycket in på det mest uppenbara. Som det kanske i 90% av fallen är. Men sen har vi de här 10% kanske där det kan vara något helt annat scenario. Och om man då inte har DNA-spår, som i det här fallet, som ni säger att de inte har det, då står man ju ganska så utan någonting om man inte har tillräckligt bevis mot den här personen man har riktat in sig på. Och då blir det ju väldigt svårlöst, och jag tror att det är lite där vi har hamnat i det här fallet.
Ja, och också att hon anmäls som försvunnen först. Ja, och att om vi då säger att det är någon i hennes närhet som är gärningsmannen, som vi också har tid på oss att städa upp efter sig. Vi vet ju hur allihopa, hur mycket tekniken kring DNA-spår har utvecklats. Och det har inte hänt någonting mer i det här fallet på de här åren. Så det är en väldigt tydlig indikation på att man har väldigt lite att gå på. Och det man hade behövt här är att man hade behövt ha en mordplats. Ett mordvapen. För att kunna helt enkelt plocka upp någon form av DNA.
Ja, precis. Eller om tekniken hade varit ännu mer förfinad så att man hade kunnat få DNA från gärningsmannen från fyndplatsen till exempel. Men det verkar man ju inte ha kunnat på den tiden. Och nu vet jag inte liksom hur mycket spår som finns sparat från platsen, om det skulle kunna gå att testa i efterhand efter nya spår. Något sånt hade nog behövt hända, tror jag, för att kunna lösa upp knutarna i det här fallet och komma vidare.
Ja, och där tänker jag också på de fall där offret har hittats inomhus i en lägenhet och så vidare. Alltså jämfört med att hittas ute i miljömark liksom, där regn och rusk kan påverka DNA-spåren så hela mycket. Att sånt är nog också väldigt, väldigt avgörande för vilken typ av DNA-spår man kan komma åt. Det räcker med att det ösregnar en kväll om fyndplatsen är utomhus för att man ska förlora så himla, himla mycket i tid och möjligheter att plocka spår.
Ja, visst var det så att hon låg ganska ytligt också. Det var ju inte så mycket jord ovanför kroppen. Hon var ju inte heller så, kan man säga, täckt. Så det kan också ha bidragit såklart att mycket spår har ödelagts där under tiden när hon har legat ute i terrängen liksom.
Ja, och det är väldigt tydligt att hon inte har några uppenbara liksom fiender, och hennes kollegor pratar väldigt fint om henne, och ja, men som de säger, hon var en riktig flirtkule mamma, och jag förstår att man alltså, utåt sett fanns det ingen jättestarkt motiv till varför man skulle vilja döda Ann-Kristin. Det här är ett väldigt, väldigt sorgligt fall, och vi hoppas ju precis som ni på att en vacker dag få sina svar helt enkelt. På vem som gjorde det här mot Ann-Kristin.
Ja, men verkligen.
Men låt oss höra lite mer om hur hennes kollegor minns henne.
Hon hade själv alltid så fina kläder. Jag kan se henne framför mig i sin gröna kappa, säger kollegan Lisbeth Larsson till Trelleborgs Allehanda. Hon tycker att minnena av Ann-Kristin är starka och klara. Och hon blir glad när hon tänker på henne. Men att fallet är olöst gör situationen smärtsam. Framförallt tänker jag på barnen. Att det måste vara väldigt jobbigt för dem. Men det är inte heller värdigt Anki att inte få det slutet. Det avslutet. Vi har en mördad kvinna. En fyndplats. Men ingen mordplats och ingen misstänkt person. Åren har gått nu sedan Ann-Kristin mördades och polisen behöver få in nya tips för att kunna komma vidare i fallet. Har du sett eller hört någonting som kan vara av intresse för polisen angående mordet på Ann-Kristin Malm? Tveka inte att kontakta polisen på 114 14. Våra tankar går ut till Ann-Kristin, till hennes anhöriga och nära och kära. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka i lurar igen nästa vecka.